A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Är det för jag är arg?
Vill veta varför jag askar lite på stridshumör idag?
Vad har hänt?
Ja, vi har suttit här i 10 månader. Alla beter som det är fritidsgård.
Nej.
Som det är fritidsgård.
Nej, men jag kan förklara. Förra gången så var det så här, när vi skulle spela in, då tog askan hela papperskorgen och bar ut den till metallåtervinningen. Och han sa att det är Mustafa som inte har plockat undan sin mat.
Jag ber om ursäkt, men jag glömde helt bort
det. Nej, det är fine alltså.
Askan, du verkar inte riktigt vara fine.
Jag är inte arg.
Nej.
Jag säger bara att när ni får frihet och ni går över gränserna, då måste jag sätta gränser.
Askan, okay. Har du noterat att vi har en gäst med oss?
Jonathan, hur mår du?
Jo, det är bara bra.
Jag läste ut din bok igår.
Gör du?
Ja. Vad tyckte du?
Det var en fantastisk crash course utan att kompromissa med djup i historien om internet. Och det var 230 sidor eller någonting.
Ja, 242 om jag
med källor jag och lite grann.
Nej, men med källor är 287 tror jag.
Okej. Okay. Men det var kompakt, ingen fläsk. Du fick med alla key moments. Och jag älskar hur du fick med både Marshall McLuhan, du fick med hela LSDs koppling till internet och Larry och allt det där. Nej men fan, en eloge. Alla som vill få en crash course utan kompromiss på djup, läs Jonathan senast.
I told him that he should translate it to English. I think it really should be. Yeah.
Ja.
You really should do that.
Jag tror att du är lite före din tid med den här boken och vad du beskriver.
Ja.
Det är lite som i boken när du pratade om när radion kom. Mm. Att det är typ en sån bok som skulle kommit på den tiden som skulle förklara radions impact på den tiden. Det är typ det du gör med internet.
Ja, och grejen är att och det är kanske så i varje tid när en ny teknik kommer så pratar man om det som om det är något helt nytt. Liksom när vi snackar om internet nu så pratar vi om det som om det som händer nu aldrig har hänt förut. Men liksom ny informationsteknik har ju kommit i hur många omgångar som helst. Och det är klart att genom att kolla på dem tidigare gångerna så kan vi liksom förstå vad det är som händer nu, vad som kommer hända framöver. Men det är nog svårt så sätt. Liksom. Diskussionen blir lätt att när radion kom så snackade man om det som att det här är någonting helt nytt. Vad händer med människors medvetande när de tar emot information på det här sättet? Och det är lite samma sak med sociala medier. Alltså man snackar om det som att den här informationen tar sig in i människors hjärnor på något annat sätt, att det här kan vara farligt.
Varför döpte du boken till Från världskrig till nätkrig?
Before we dive into the book,
ska jag säga varför jag säger det här? Därför att det finns de som lyssnar Och de blir irriterade när vi sitter och pratar om någonting och vi säger inte vem det är som är här och vad boken... Vad bo...
Så jag sa... To ask something first.
Så jag sa... Jag
ber om ursäkt, men... Fight!
No.
Omar, jag har märkt att
Do you have any present for Jonathan?
Is it Chang? A bit early to spoil that?
Huh?
Nej, jag tog inte med något. Han tog inte med sin skottkärra.
Not wild boars?
No.
Vi hade faktiskt lite, vad var det? Båg, va? Bågen lyckades vi...
Båg?
Vad heter den här delen på djuret?
Båg? Låret?
Nej, men hela benet fick
vi med. Okej, okej. So, some background. On Saturday, it was Honey's birthday. And it was a really nice party.
Till Shankom.
And we're like everybody having fun, like food, drinks. Everybody's well dressed, kind of. Then Shank comes in, dragging a fucking wild boar through the fucking apartment with blood and everything. Nobody knew about that, not even you.
Varför var inte Jonathan bjuden på?
Han var bjuden. Frågan är så här, Jonathan, du var bjuden. Varför kom du inte?
Mina föräldrar var i Stockholm. Så jag var tvungen att visa dem runt. De är inte här så ofta, de bor ju nere i Blekinge.
Jag sa till dig att även om de är...
En gång om året grej max.
Jag sa att även om de är över så kunde du bara svänga förbi.
Okay, ja, men det gick inte. På kvällen, de bjöd oss på hotellnatt.
De var inte redo för Chang.
Det var inte sticka över och kolla på den här stickade
grisen. De är från Asarum, det är klart de har sett en jävla vildgris. Men
Jonathan,
vi har rätt många där.
But wait, let's just like finish that part.
Okay.
So, and we didn't know like what to do with the pig. So we strung it up in the hallway.
Mm.
And it's like there, i trappuppgången. And dripping blood. Then you know it's music and like we put on Arabic music as well and so on, it's loud. Then we go out, we don't know what to do with the fucking pig. And then the door of one of the neighbors opens and there's this respectable old lady, Swedish lady, looking at what's happening, looking at the pig, looking at us. Then Hanif goes to her, hey Anki, vi har en fest här. She looks at him. Looks at the pig. Oh, jag ser det. And I'm like trying to imagine what could be going on in Anki's mind. She has how long has she lived next to you, Hanif?
Hon har bott där i... Jag har bott där i 5 år. Hon har ju bott där ända sedan byggnaden skapades.
See?
Hon
and
har bott
60.
Där
i... Vi vet vad som rörde sig i hennes huvud. Vet vi inte det? För then, var det inte hon som sprang efter dig?
Vänta. And she's like... And I'm trying to imagine... What could be going on in her head? She has lived next to this nice, well-behaved Iranian guy. And then fucking suddenly, we're having a party with loud Arabic music and a fucking wild boar dripping blood in the hallway. And she must be thinking, fucking immigrants, even the civilized ones are savages.
Fast du missar grejen. Jag känner ju min granne väldigt väl och hon är från Norrland.
Ja.
Och alla norrlänare är ju ute och jagar och Anke hon är van och den andra grannen jag har och hon är finne så henne var man inte ens förbereda. Och de var liksom, jag var faktiskt lite orolig. Jag berättade tidigare att jag var väldigt orolig över konsekvenserna, vad det skulle resultera i. Jag gick dagen efter och försökte luktade fortfarande lik i trappuppgången. Och när jag går ner för trappan så är det en av mina grannar, Ankis son, som springer efter mig. Du Hanif, jag måste prata med dig angående lördagens händelse. Och jag tänkte så här, bäst att jag skyndar mig härifrån så att jag får utskällning. Han bara, snälla, kan man inte få lite fläskkotletter av den där presenten som du fick?
So, what happened to the pig now? Where is he?
It's in pieces.
In pieces.
Hanif Hanif följde med mig upp till Bålsta idag.
Mm. Kan man se det på film? Du filmar till och med?
Ja, jag har filmat när han flår och styckar grisen.
Mm.
Så Hanif har varit jätteduktig. Om ni vill... vi har lite bilder här.
Ja.
Här står han och flår. Vill du se?
Ja, men absolut.
Så, och sen har vi, här är video när han skär och grejer.
Mm.
Och sen här en bild där han poserar med en köttbit som han har skurit loss.
Titta.
Jag tror faktiskt om man skulle ha en Tinder-profil så är det där inte helt dumt. att ha en bild på, alltså i själva Tinder. Ja. Du skrattar, men du vet, alltså så här, jag var faktiskt på Henrik Jönssons bokrelease. Det var ju vi som var där. Och sen så träffade vi på de här KD-tjejerna. Träffade vi på. Och sen så var jag ute och tog en öl efter releasefesten. Och då sa de att nästan alla de hade jägarexamen. Och en av dem uttryckte så här, kvinnor som styckar ihop håller ihop.
Kvinnor som styckar ihop.
KD-tjejerna sa det. Och jag tänkte så här, om jag kan också börja lära mig att stycka så här.
För att du är en kvinna.
Inte en kvinna.
Jag älskar att du behövde.
Nej, men jag tänkte så här, jag har kontakten nu inom KD, så jag hörde av mig. De sa att så här, vi kommer gärna och hjälper till, men just nu till helgen så är det så här riksting eller någonting i Norrköping. Men nästa gång så är de med och styckar och jagar också.
Vet du, det här kaoset som vi håller på med just nu, att vi bara är liksom all over the place. För 3 år sedan så hade jag ett möte med Paulina Neuding på Kvartal. Och pitchade en sån här idé som, alltså det vi håller på med just nu. Att jag och Malcolm Shejune och någon till skulle bara sitta och podda för Kvartal. Mm. Och bara, du vet, som vi gör nu, fast kanske lite mer struktur. Och vet ni vad Paulina Neuding sa till mig?
Vill du veta?
Hon sa, Mustafa, 3-4 killar som sitter och tjötar, det kommer aldrig gå hem. Jag kommer inte att lyssna på det här.
Paulina Neuding knows nothing.
Och det var lite då jag insåg att så här, alltså på tal om din bok då. Det här, jag gjorde en segway till från världskrig
hon
till
nätkrig. Hon har inte läst sin Marshall McLuhan.
Nej, men att det är något nytt som händer med det här medielandskapet. Och de som har varit insatta, de har ju varit inne på det här. Men Jonathan, hur gammal är du?
26.
Du är 26 år och du har hunnit skriva 2 böcker.
Men du ser ut som du är 14.
Tack. Eller ja, det är kanske ingen komplimang. Insåg jag mer att jag sa saker.
Det beror på om du ska hänga på Q-nom och
you were halfway into attack.
Vänta, kan ni klippa bort det svaret? Vad fan säger du?
Men din första bok hette Sverigevänner.
Yeah.
Hur Sverigedemokraterna vann internet.
Hur Sverigedemokraterna bygger upp sin nätrörelse, kan man säga.
Just det.
Alltså, det var en riktigt, riktigt bra bok. Jag tänkte, när jag öppnade den, jag ska läsa första sidan och så bara andra sidan. Du skriver så jävla bra så att man kan inte sluta läsa. Jag tror jag plöjde typ 50-60 sidor bara på första dagen. Sen har jag dyslexi så.
Ja, men jättekul att höra.
Har inte du också skrivit
Chang
en bok?
Chang var ju en av huvudpersonerna i boken. Dessutom.
Det var det som var grejen. Jag hade ju visserligen träffat Chang innan, men det var mycket roligare att läsa en kapitel av honom, om honom innan.
För innan jag kom hem till dig första gången, då hade du läst i boken.
Ja.
Du skulle berätta något innan om det.
Nej, men det var ju så att det här fenomenet hur jag skulle placera dig, det var ju många frågetecken.
Vad tänkte du efter du läst kapitlet i hans bok om
mig? Nej, men då framstod, alltså man fick ju, Jonathan skrev ju ändå så pass bra så att man får ju själv göra egna tolkningar.
Vad hade du för tolkning i huvudet?
Nej, men att jag, som den tolkningen gör idag, att du...
Nej, vad hade du då för tolkning efter du läst?
Ja, men det är samma som nu.
Svara på frågan.
Att du trollar så jävla mycket och är verkligen en näthatare. Men att du... Men att du har ju dina vad heter det, de här vad kallas det, du vet att du har ju din Pamel Gavmov historia och någonting som en alibi, men så kan du hålla på liksom trolla och näthata i fred.
Jonathan, du är väl en av få som hållit på med just kombon politik, makt och internet så mycket. Tycker du Chang är näthatare eller ett troll?
Nej, men det är viktigt för hans image att hålla uppe det där. Det var en av de intressantaste grejerna. Men ni har redan snackat om det i podden. Men jag tyckte det var intressant just att du har den här imagen utåt som liksom hård och tuff. Och du måste ju hålla upp den här liksom, alltså, lite elak. Men så märker man när man umgås med dig att du känns rätt, alltså, du är rätt mjuk och snäll. Jag tror liksom det där näthatet, det är en snygg image, men
do you think a bluff? Do you think there's a connection between 2chan, 4chan,
Chang.
Chang.
Chang. Chang.
Ja, men gud ja. Men jag har ju skrivit ner. Mustafa har lovat mig att jag ska få göra min Eddie Medusa-spaning här idag. Om Changs koppling till Eddie Medusa. Och där har jag också en koppling till 4chan. Ska jag dra den direkt?
Ja, men för de lyssnare som inte vet vad 4chan är. Ska du berätta lite vad 4chan är för någonting?
4chan, just det, är, man skulle kunna säga att den är den västerländska internetkulturens vagga.
Men det är ett forum alltså?
Det är ett anonymt forum, det är Flashback.
Fast för globalt, alla är anonyma, man globalt. Har sett ett pseudonym.
Det är inte ett
alla är anonyma.
Utan det genereras liksom en slumpmässig sifferkod och det är det enda som identifierar den.
Ja.
Så helt anonymt forum. Den västerländska internetkulturens vagga, men också där som senare då, så här rörelser som den alternativa högen, QAnon-rörelsen, hackerkollektivet Anonymous, liksom alla de grupperna har fötts från 4chan, så det är centrum för väldigt mycket. Och grunden för allting är egentligen deras hat mot allting som är normalt. Nu ska jag säga, för jag har nämligen ett dokument på telefonen som jag har satt ihop idag som heter Chang Medusa. Och jag kom på den här kopplingen för vi har inte träffats sen jag intervjuade dig för 2,5 år sedan.
Sen silverfisken i mitt kök.
Silverfisken som var stor som en, vad var det vi sa?
Jag kommer inte ihåg vad jag sa.
Den var rejält stor.
Den ja, det var en stor silverfisk jag
det
såg.
Det var inte många, men de var...
Nej, men de är feta.
Ja. Jo, men nej, men så jag kom på det för lite tag sen såg jag Grisfesten på SVT Play som handlar om när Eddie Medusa turnerade tillsammans med Svullo. Är det någon av er som
jag
har
sett
det?
En mycket bra dokumentär.
Svullo var han är död nu, men det var en väldigt rolig personlighet i media.
Komiker.
Ja, Ashkan så, var ju, det var väl din...
Jag fick Svullo-feber. Jag blev introducerad till honom för typ 4 månader sedan. Jag blev helt besatt av honom.
Kolla Grisfesten.
Ja, det ska jag göra. Det har inte jag sett.
Ja, nej, men så att vad jag har skrivit här är att Chang Frick, jag tror att du spelar samma roll i den svenska kulturen idag som Eddie Medusa gjorde förr. Du gillar att provocera, chocka och äckla etablissemanget. Du har en image som hård och elak, men du känns mjuk och snäll bortom denna image. Jag tror ungefär samma människor tycker om dig och Medusa, och jag tror ungefär samma människor tycker illa om er. Medusas låt Eleganten ifrån vidderna skulle kunna handla om dig. För den låten sätter fingret på den folkliga libertarianismen, alltså föraktet mot alla typer av centraliserad makt som finns ute på landsbygden. En förakt mot etablissemanget, det fina folket. Ni ogillar normies, människor som gör allt för social acceptans och visar det genom att sky social acceptans som elden. Fast ni söker båda två social acceptans hos andra som inte gillar normies, alltså i anti-etablissemangsrörelser av olika slag. Ni förkroppsliga Flashback, hade ni vuxit upp idag hade ni älskat forum som 4chan. Etablissemanget gillar vissa grejer som ni gör i smyg, men det är lika tabu att berömma din journalistik som Eddie Medusas musik.
Det är sånt här som folk läser upp om man typ ska gifta sig och någon slår i glasen och nu ska vi hålla ett tal här och komma på någonting så här.
Men ni måste ändå säga något ord om den här kopplingen till Eddie Medusa. Visst finns det någonting där? Chang, du måste ju...
Alltså det var Eddie Medusa. Jag spelade i raggabilen och skjutsade Bert Karlsson härifrån och sådär.
Ja.
Men...
I've been here for 4 years. Was definitely
so. Jag vet inte så mycket om Eddie Medusa heller.
Men Eddie Medusa var en väldigt duktig låtskrivare som hade delvis seriösa låtar. De gick så där bra, men när han gjorde snusklåtarna så blev han ju nationalhjälte. Komiker, underhållare, kompositör, alkis. Han tog väl inte hand om sig så mycket, det är väl skillnaden. Jag menar, jag är ju inte... Jag är ju radhusungar och alltså, egentligen så är jag väldigt medelsvensson om man tittar bortom fasaden. Eller vad man ska säga.
Jonathan, vad fick dig att bli så intresserad av just politik, makt och internet och den skärningspunkten? Hur hamnade du där? Vi har jävligt mycket gemensamt kring det där.
Och varför blev du libertarian?
Det är jag inte.
Jo, det är du, men nej, du vågar inte stå för det.
Nej, jag kallade mig libertarian under högstadie- och gymnasietiden. Gjorde jag, men jag har alltid varit intresserad av...
Ja, förra veckan, precis.
Förlåt.
Jag har aldrig varit så intresserad av att själv... Jag har alltid tyckt illa om folk som sätter sig på andra, som behandlar andra illa, och framförallt folk som tycker att de att de är finare än andra på något vis.
Så, du är libertarian.
Så tror, nej, nej, men jag tror att jag redan i en ganska ung ålder liksom började känna just den här viljan att genomskåda och lyfta fram när människor med makt beter sig illa. Och det var därför som jag var intresserad av journalistiken och inte politiken. För jag är inte intresserad av att driva någon viss politik, men jag är intresserad av att de som har makt ska granskas.
Liksom, men libertarian är inte att driva en viss sorts politik. Det är bara att sköta sig själv och skit i andra.
Men det finns väl någonting, alltså jag menar, de som är politiskt engagerade som libertarianer, de är ju också kritiska till centraliserad makt av olika slag.
Jo, men läser man din bok så skiner det igenom lite. Alltså det,
fast det är väl mer kulturell libertarianism, inte nödvändigtvis politisk. Alltså
läser man...
Vilken av dem?
Alltså läser den senaste boken, jag har kommit till typ sista kapitlet eller något, jag har lite kvar, men ja, jag har nästan läst hela. Alltså, det är ju uppenbart att du i grunden sympatiserar med libertarianska idéer.
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, för då pratar de om hela ideologin. Alltså, jag tar ju ställning i boken just för en ganska långtgående yttrandefrihet. Att jag menar att det är en dålig idé att kränka den på i princip alla sätt. Liksom. För även när man har goda syften med att göra det, man tänker att man ska motverka extremism och konspirationsteorier genom att inskränka yttrandefriheten, så tror jag att det är en dålig idé. För dels tror jag att det är bara dåligt för debatten, men jag tror inte heller att det medför de önskade effekten. Liksom. Folk blir inte mindre extrema eller konspirationsteoretiska. Så jag tar ju ställning för yttrandefriheten på det viset, men inte något ideologiskt paket på det sättet, liksom, alltså libertarianismen.
But Jonathan, you know, that book, or like what, how you signed the book to me, made me realize that unfortunately we don't know each other very well. So should I read?
Det är tvärtom. Ni no, känner det väldigt bra.
No. Nej. I will explain why. Okay, you wrote till Omar. Kapitel 8 handlar mycket om nätporr, men resten av boken är också värd att skumma igenom. I'm interested in that. But. I'm much more interested in psychedelics and the connection that you made between, like, I didn't know at all about the history between the psychedelic movement and hippie culture and internet culture. I didn't know that Timothy Leary like got so much into internet culture afterwards.
And jag visste inte heller innan jag började skriva boken.
And it's very interesting because you know Timothy Leary was he had his project about LSD at Harvard at the same time with Richard Alpert, who became afterwards Ram Dass, like a Buddhist guru basically.
Oh, there Ram Dass.
Mm-hmm. And Timothy Leary, it seems like basically Richard Alpert went into the Buddhist culture and Timothy Leary went into the internet culture. And at the same time, it makes a lot of sense that like the psychedelic culture would tap into the internet culture in a way, because both of them seem to be about somewhat about liberation and enlightenment somewhat.
Det är det här det kretsar om från början, från 60-talet, när man tar det där, alltså hippierörelsens förakt mot centraliserad makt. Mm. Och vilja att decentralisera den makten på olika sätt. Och de såg LSD som ett sätt att liksom frigöra individen från kollektivet. Men internet var ju ett mycket tydligare sätt. Mm. Man bryter de gamla informationsstrukturerna i samhället. Och istället för att den går uppifrån och ner, så blir det en sorts nätverk av information istället. Så på det sättet är det ju rimligt. Vad sa du?
Ja, det går sidledes, informationen. Ja,
exakt, den går sidledes.
Men peer-to-peer, mer som ett alltså...
Det behövs ingen uppifrån som matar information neråt, utan det går precis mellan individer. Vilket gör att det blir ett mycket mer jämlikt informationslandskap.
Eller ett hot mot demokratin, för att citera vissa andra, men...
Och det är ju det som boken utgår ifrån, att internet just nu beskrivs som ett hot mot demokratin. Och jag tror inte att det är så. Jag tror att beskriva internet som ett hot mot demokratin för att med det som förevändning begränsa möjligheten att sprida information där. Alltså som Facebook, YouTube, Twitter. Liksom, alltså de bottnar ju också i den här libertarianska hippiekulturen från början. Och argumenterade ganska många år för att de inte ville begränsa informationsflödet. Men de har blivit pressade in i en position där de mer eller mindre tvingas göra det. Och man ser att de tar ansvar genom att stoppa spridningen av skadligt innehåll, som man säger. Men just vad som är skadligt innehåll är ju väldigt subjektivt.
Men jag skulle säga att internet faktiskt är ett hot mot demokratin. Men när man säger att det är ett hot mot demokratin, då är man grundantagandet finns inbakat i det påståendet, vilket jag vill ifrågasätta. Att allt som är hot mot demokrati är alltså till fördel för diktatur, vilket inte stämmer enligt mig. För jag menar att internet synar vilket trubbigt och kanske odemokratiskt instrument demokrati egentligen är. För att demokrati bygger på att väljarna, de så kallade rationella fria individerna som ska gå och välja vem som ska vara, förvalta våldsmonopolet över dem. Demokrati utgår från att väljarna är välinformerade. Men vi vet mycket väl från historien, och det dokumenterar du väldigt väl, både från första och andra världskriget fram till idag, att allt... Det har alltid funnits propaganda. Det är alltid en propagandakrigsföring. Och internet synar ju hur trubbigt demokrati egentligen är. För folk går till val på det som sägs på ytan. Men gräver under marken ser du att det jag röstade på är inte egentligen det jag röstade på. Medan samtidigt så synar internet att den mängd data som finns där ute och algoritmerna som harvestar den här datan, de vet ju i många avseenden mer än mig själv vad jag vill. Innan jag själv har kunnat landa i det beslutet. Så varför ska jag gå var fjärde år till en magisk låda och lägga en lapp där i? Och leva under, och så här, ta en bild och hashtagga val 2022, jag är pro-demokrat.
Det är mycket det är bättre charader. Med en diktator.
Nej, inte en diktator.
Jo.
Nej, jag tror inte det.
Om det är en god diktator.
You have to decide, Changa, you're libertarian or do you want a dictatorship or what the fuck do you want?
Jag är en auktoritär libertarian.
Men på vilket sätt ser du att internet främjar demokrati då? Om du säger att det inte är ett hot mot demokratin.
Ja, men just genom att det möjliggör för de maktlösa i samhället att göra sig hörda. Alltså de som inte hade tillgång till massmedierna förut, till tv, radio, tidningar. Alltså de allra flesta kunde ju inte göra sig hörda på det sättet förut, men nu kan de det.
Det köper jag.
Via internet, via sociala medier. Ja, och det är ju en kraftigt i mina ögon liksom en kraftigt positiv kraft för demokratin, men som man då kan skada nu när man börjar prata om det som ett hot mot demokratin istället, och då liksom begränsar de här positiva effekterna och istället gör det till någonting negativt. För det som händer är att man pressar de här teknikjättarna, amerikanska storföretag, att begränsa vissa typer av information. De blir pressade av politiska och ekonomiska makthavare till att göra detta. Och de som drabbas värst är alltid de med minst makt i samhället, alltså de som inte kan göra sig hörda. Alltså jag menar, bara för att vara konkret, när Donald Trump stängs av från alla plattformarna samtidigt så kan han fortfarande göra sig hörd på andra sätt. Han är fortfarande en av världens mäktigaste män. Men det kan inte de tiotusentals eller uppåt hundratusentals av hans anhängare som stängs
fast
av.
Fast de är ju en basket of deplorables. Varför ska deras röster höras?
Kan man inte starta ett nytt konto och bara höras ändå?
Ja, men det är ju vissa typer av åsikter som kan klassas som en sorts skadligt innehåll. Alltså tankar om vissa saker. Och då blir det inte så lätt att starta nya konton, utan det blir att de får söka sig ut på andra plattformar. Men just systemet detta skapar är att istället för att sociala medier blir verktyg för de maktlösa att göra sig hörda, så blir det verktyg som de mäktiga kan använda för att bestämma vilka av de maktlösa som ska få göra sig hörda.
Ja, men så kommer det ju bli.
Men, det har blivit så, ja. Nu.
Men Jonathan, om vi tittar bara på utifrån mitt perspektiv som polis, så har ju, tycker jag, tvärtom att internet har möjliggjort att väldigt många kan hota andra, man kan förolämpa och komma undan. Alltså många blir ju hotade, och vi vet ju att det är många unga tjejer som blir utsatta för sexuella diskriminering och liknande. Och det här är ju fritt. Det är ju sällan som det sker några konsekvenser.
Absolut.
Och så på vilket, och jag menar på att det är ju tvärtom emot vad du säger. Det är ju
Nej, för jag säger inte att allting med internet är positivt, utan det är framförallt fördelen med ett friare informationsflöde.
Att man blir blockerad, att man blir begränsad, tycker jag att det är. Jag tänker att det är snarare tvärtom, att det sker alldeles för sällan.
Ja, men det handlar ju om att på något sätt göra systemen mindre godtyckliga, mer transparenta. Alltså just... Det kanske ska...
Hur ska det se
jag
ut?
Jag säger inte att det ska vara så, men det kanske ska vara så att man går betydligt hårdare åt vissa typer av grejer än vad man gör nu. Samtidigt som teknikjätten också begränsas från vad de får ta bort. Att de får ta bort vad som helst. Men jag tror också att det är någonting som samhället behöver komma ikapp. För jag satt i ett polisförhör en gång som vittne och blev visad en bild på Instagram. Och förhörsledaren då pekar på bilden. Det här var några år sedan, typ 6 år sedan eller så. Och frågar, vet du vem den här personen är? Och jag sa, nej, det vet jag inte, men klicka på bilden för jag ser att någon är taggad i den. Förhörsledaren klickar på bilden, ser att det dyker upp ett namn, antecknar namnet. Och jag blev så här, men vet ni inte hur man ser att någon är taggad i en Instagram-bild? Så jag menar, det är också någonting, alltså rättssystemet behöver ju också komma i fatt kring att man ska kunna sätta dit de som faktiskt skriver olagliga saker.
Men det är just det jag säger, alltså internet möjliggör att det blir mer demokratiskt, att fler kommer kunna till tals, men samtidigt så innebär det ju stora belastningar på samhället för att man måste komma i kapp. När alla har blivit kommunikatörer, vi kan sitta här och podda och ha egna sociala medier och sådär, så har ju hela samhället liksom hamnat efter. Mm. Och det sker ju väldigt mycket övertramp och många begår brott utan att de blir lagförda.
Hanif, du tar ju upp mobbing och trakasserier och sånt här. Det är ju så att när jag växte upp, då fick man ju mobbingen i ansiktet. Om man blir mulad snö i ansiktet, allting. Hade jag fått välja då så hade jag mycket hellre blivit skitpratad på Instagram eller något, för du kan bara stänga av telefonen. Det är mycket mildare sätt.
Jag håller inte med där. Jag tänker ju snarare tvärtom, att förut så kunde jag bli mulad i ansiktet, men vi såg ju själva vad som hände när vi hade Paolo Roberto, att det var ju typ hundratal som mulade oss i ansiktet, och inte bara mulade oss i ansiktet utan gick till arbetsgivare och krävde det ena och det andra.
Ja, det var bara för din skull.
Nej, det var nog mot fler här som drabbades. Och det var
för Omar var redan deplattformerad.
Men låt
jag hör vad du säger, Hanni, för jag tycker absolut att det är ett problem också, men jag vill ge en motbild med. För på högstadiet så valde jag en klass som skolan kallade för tonklassen, teknik- och naturklassen. Och vi var 20 ganska nördiga killar. Det var 2 tjejer som valde klassen, men de slutade när de insåg vilka det var de skulle gå tillsammans med. De ville antagligen inte vara ensamma tjejer där heller. Men de andra klasserna började ganska snabbt kalla oss för tönt- och nördklassen. De mobbade oss ganska hårt liksom, när det var snö ute. Så var det där, liksom, springa efter, tryck ner i snön, mula. Men internet blev en frizon för oss. Alltså vi sökte oss ut på internet efter skolan. Och där visste ingen vilka vi var. Liksom, vi kunde ta en avatar. Liksom, eller vi kunde vara en karaktär.
Så du identifierade med de här 4chan-trollen?
Ja, men på det sättet. Alltså just för att jag kände... Inte, jag har alltid tyckt att 4chan är för långt över gränsen. Liksom, men just anonyma forum, alltså typ som Flashback. Liksom, eller just World of Warcraft. Att kunna gå in i en karaktär. Ingen vet vem man är. Så folk bedömer en utifrån vad man säger och gör. Inte utifrån vem man är eller liksom vilken klass man har valt. Så det var en väldigt frigörande kraft för oss också. Alltså att vi kunde vara oss själva på internet.
Och där spred ni rykten om mobbarna och,
eller? Ja, men det
mobbarna hade ju inte tid att kunna få sig. De var ju upptagna och ligga med de snygga brudarna ju.
Ja, men det var ju det, det, var
Ashkan,
ju
det. Förlåt.
Kände du dig som en incel då?
Nej, det är nog.
Du har flickvän?
Ja, det har jag.
Yes, okay, okay. Ashkan, I don't really understand this like reasoning that you have about like internet being anti-democratic. That's Or like a threat to democracy.
För att så här, det här är mitt perspektiv. Nu tänker jag högt och jag säger inte att jag har något färdigt system i huvudet för vad som ska ersätta demokratin. Så jag gör inte anspråk på att vi ska riva ner demokratin. Det är inte min poäng. Men jag tycker att internet synar att demokratin är ett väldigt trubbigt instrument. För att vi går var fjärde år, lägger en lapp i en låda. Och så tänker vi att den här lappen kommer, i och med den här lappen så har jag valt vem som ska representera mig. Och så kommer olika konstellationer in i riksdagen. Jag menar att, och det blir mer och mer tydligt nu i alla fall på sistone, här i Sverige framförallt, att de representanter jag har skickat in i riksdagen De är väldigt benägna att lämna den politik de har utlovat att utföra i utbyte mot att få en kaka, en bit av maktkakan. Så de kohandlar gärna och förhandlar för att få sitta för makten framför att representera det jag står för. Så redan där blir det trubbigt.
So you mean that internet basically show like reveals how deficient democracy is in a way.
Fast det här är en kritik mot parlamentarism och inte demokrati per se.
Man måste ju kompromissa.
Okej, okay, fair enough. Det är mer en kritik mot parlamentarism än demokrati. Men samtidigt så tänker jag så här. Att ja, det behövs människor som tar fram politiska propositioner och förslag som ska utredas av ett lagråd och så ska det voteras om de ska in eller inte. Det jag tycker är intressant är vad som händer om vi röstar på vilka som ska hålla på att ta fram förslagen och propositionerna. Men de ska inte få göra voteringarna. Utan voteringarna kan jag som medborgare välja själv och gå in varje dag om jag har tid och ork för det och vara med i voteringarna.
Like democracy, something like Switzerland, you mean, or...
Eller så kan jag outsourca mitt val till en algoritm. En algoritm som har koll på min data, det är förutsatt att jag har kontroll över min data. Och det är inte Facebook som äger den. Att jag har någon sorts liksom databank av alla spår jag lämnar på internet. Och jag kan välja på en fri marknad av algoritmer vilken algoritm som ska representera min votering i riksdagen varje gång det kommer en proposition.
Och om det blir hackat? Om ryssarna kommer att hacka algoritmen?
Det går att lösa med till exempel blockchain och liknande grejer. I alla fall gör det väldigt, väldigt, väldigt svårt att hacka.
Du vill rationalisera bort politikerna?
Jag vill rationalisera bort voteringarna.
Ja, då rationaliserar bort politiker. Om de inte ska ens trycka på knappen, exakt vilken arbetsuppgift ska de göra då?
Du har rätt, för det är ändå bara en partiledare som står och en stab med partipiska som tvingar resten som flockdjur.
Det är ett väldigt gammalt sätt att sköta beslutsfattande. Jag tänkte på en annan sak. Man kan inte prata om internet som hot mot demokratin, för internet är inte ett levande väsen i sig. Utan måste man säga att människor är ett hot mot demokratin, vilket i och för sig är korrekt. Men internet speglar ju bara hur människor är i grupp. Det är bara en spegel. Allt från Flashback till, jag vet inte vad det är mest PK på. Är det familjeliv eller vad det är?
Jag tror att det kan bränna till där också. Ja,
you are into like this guns don't kill people, people kill people.
Ja, men det
handlar om. För att man gör internet till någon slags slag, men det är bara en spegelbild av oss själva.
Alltså så här, guns don't kill people, people kill people, men det är människor med vapen dödar människor.
Jag kan slå ihjäl dig med en kort lätt attackspade.
Okej. Okay. Jonathan,
jag vill ändå, jag tycker den poängen är viktig att göra här. Alltså att jag argumenterar inte ens i boken för att internet är ofarligt, utan jag säger att jag tror det är farligt att beskriva internet som farligt för att med det som svepskäl begränsa informationsflödet där. För jag tror att den här begränsningen i sig kan vara farlig.
Fast
för
det demokrati. Funkar ju i Nordkorea.
But I think it's a good thing like
Jag vill att man ska se Jonathans ansikte.
You quoted Timothy Leary saying something like it's better with freedom in chaos than
det är bättre med frihet och kaos än ofrihet och ordning.
Ja, som den där.
I can agree actually.
Men det är kärnan i libertarianism, just det där du sa nu.
Ja, och det är ju
för all centralisering handlar om att du vill ha en ordning och förutsägbarhet och sånt. För då är det lättare att styra ett land. Du kan inte vara makthavare om... Hur ska jag förklara? Det du gör är att du distribuerar ut makt jämnt över alla människor. Sen kommer en del människor, för att de är dumma i huvudet, frånhäva sig makt till andra. Så sker ju idag. Folk köper grejer på kredit och allting. Banken äger dig och så vidare. Man kan diskutera en massa olika. Du följer en influencer och Bianca Ingrosso har köpt det läppstiftet och ska också ha det. Och hon blåste sina följare på julkalendern, vilket var fantastiskt roligt.
Hur då?
För hon hade en julkalender och så har ju folk öppnat den här i förtid, upptäckte att de har betalat så 1800 spänn för julkalendern. Sen öppnade de en lucka så upptäckte de att det är gratisprover på parfym och skit. Så de låst dem rätt upp och ner.
Vad var det då?
Jo, men det vet du, när du går in på NK så får du massa gratisprover. Det är någon hudkräm eller någon eller vad fan det nu är. De satt sådana gratisprover bakom luckorna och sen har hon sålt den för 1800 till sina följare och de är vansinniga.
Jag förstår dem.
Och så var det var uppe i Svenska Nyheter och så var hans kritik ju, vad heter han? Det var ju att du får inte öppna luckan för i december. Och då har ju ångerrätten löpt ut. Ja, det är ju genialt.
Jonathan, hur fick du idén till att skriva från världskrig till nätkrig?
Det började egentligen med att jag läste boken Internet är trasigt, som är skriven av Karin Pettersson och Martin Jelin.
Vänta lite, Karin Pettersson, heter hon på Aftonbladet?
Aftonbladets kulturchef nu. Och som Martin Jelin på Dagens Nyheter. Men just när internet beskrevs som farligt och de sociala medierna i synnerhet då, och när jag såg hur det samtidigt användes i debatten som argument för att vi måste begränsa informationsflödet där, då ville jag se hur har det sett ut tidigare i historien när ny informationsteknik har kommit. Är diskussionen kring internet någonting nytt? Och vad är det i så fall som är nytt? Eller har det sett likadant ut när tryckpressen kom, när radion kom och så vidare? Så jag började egentligen kolla på när tryckpressen kom och hur Martin Luther använde den. Och såg att han också beskrevs av den katolska kyrkan, liksom, eller dåtidens etablissemang, som en farlig kraft som behövde tystas. Inte för att han hotade allmänheten, egentligen liksom allmänhetens säkerhet, men för att han hotade deras maktpositioner. Men riktigt intressant blev det när jag kom in på diskussionen som fanns i USA under 1920- och 30-talet. För det var en situation som var betydligt mer extrem än idag, men som på många sätt liknade den. Ja, för man såg hur nynazistiska rörelser fick fäste i Europa och i USA. Samtidigt kom en ny informationsteknik, radion, som de här rörelserna använde sig av för att kommunicera ut sina budskap. Och då pekade man på radion som orsaken till att nazisterna fick
inflytande.
Ja. Men när vi blickar tillbaka på den här tiden idag så tittar vi framförallt på den stora depressionen, de här bakomliggande orsakerna. Alltså inte
en maktobalans.
Ja, inte hur extremisterna spred sina budskap utan varför människor var mottagliga för dem.
Det är mer intressant, ja.
Och där blir min poäng att det är samma sak idag. Jag tror det i alla fall. Att grejen är att de senaste åren har extremism och konspirationsteorier fått fäste i hela västvärlden, men jag tror inte att det här beror på den nya tekniken, utan vi måste kolla på de bakomliggande
faktorerna.
Varför
folk är mottagliga för det och tycker det här verkar...
Exakt, och om vi istället försöker tackla de här problemen genom att begränsa informationsflödet, så tror jag att vi förvärrar den här situationen istället för att förbättra.
Du läste Karin Pettersson från Aftonbladet och den här Martin Jelin.
Men skulle Karin Pettersson hålla med dig om den här analysen, tror du?
Jag tror inte det.
Det var en lång konstpaus med.
det var faktiskt ingen konstpaus. Jag vill bara fundera på den. Men jag tror inte det. Jag vet inte exakt var hon står i den här frågan. Men mitt intryck är att hon... Alltså, hon har ju inte direkt stått på barrikaderna och protesterat mot att teknikjättarna har börjat moderera hårdare. Utan snarare
för du har ju liksom en bakgrund på Aftonbladet.
Och krävt liksom att teknikjättarna ska moderera mer.
Du har ju jobbat på Aftonbladet.
Ja.
Ja. Upplever du att folk där är bekymrade när Facebook censurerar eller hindrar vissa?
Alltså, jag tror inte min drivkraft som journalist, och jag antar att de flestas drivkraft är väl att information som makthavare försöker gömma undan ska fram i ljuset.
Liksom. Men det var inte riktigt vad jag frågade.
Jo, men jag kommer dit. Jag kommer dit. Att informationsflödet ska vara så fritt som möjligt. Så jag menar, alltså, jag tror det är stor skillnad på Aftonbladets nyhetsredaktion och kulturredaktionen liksom, som är uttalat vänsterpolitiskt.
Men det du säger är att vänsterpolitiken vill begränsa...
Ja, det kan man absolut generellt säga. Vänstern har pushat på för mer moderering på internet just för att städa bort skadligt innehåll, som man kallar det, medan högern har pushat på från andra hållet. Och båda två sidorna har blindspots, för högern blundar för extremismen och konspirationsteorierna som har vuxit upp, exempelvis runt Donald Trump, medan vänstern blundar för farorna med den här ökade modereringen och teknikjätten.
Du blundar ju själv i din bok lite.
Berätta.
Du tar ju upp väldigt mycket om Kapitolium.
Ja.
Ägnar väldigt mycket energi åt det, precis som media har gjort.
Ett kapitel.
Ja, men det leder framåt.
28.
Okej, men
du, ja, men absolut. Det ägnas man kan säga att de fyra sista kapitlerna hänger ihop och alla berör.
Det också. Men jag vill komma till en sak.
Mm.
Och jag håller med om att det ska såklart problematiseras som liksom gå in i Kapitolium och bla 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 bla. Men det här får en jättestor grej i USA. Det är hot mot demokrati, vi måste stifta lagar, helvete får aldrig upprepas, bla bla bla. Och det är högerns liksom fotsoldater som ställer till massa jävelskap. Och du har exakt samma sak på vänstersidan med Black Lives Matter. Vad gjorde de? Jo, de tog ju företagare med fel hudfärg eller vad fan det nu var, så fick de nästan stryk och butiker sönderslagen och blev upprylad på gatan. Men det här blir inte alls lika stort ramaskri över. Och vet du varför? För att företagen, du vet Average Joe, Joe the Plumber och sådana uttryck, ja du känner till det.
Yeah.
Ja. De är inte makten, och då är det ingen fara om man ger sig på dem. Men de som går på Kapitolium, de ger sig på makten. Och notera då, vem skulle Karin Pettersson hylla högst över? Är de Joe the Plumber åker på stryk eller någon kongressledamot i något högdjur där? Och det avslöjar väldigt mycket om detta, för att alla politiska läger som växer tillräckligt stora kommer alltid få ett gäng idioter som vill skjuta ihjäl någon annan eller vet, bli fysisk. Alltså, så blir det. Men var är det man lägger in krutet? Var blir man skraj? Och det du bekräftar lite det du skriver, att de är rädda att det ska, alltså internet och folk kan mobilisera och det kan hota makten. Men det ser man ju också att man pratar mycket mer, och den följan går du lite själv i, för du problematiserar mycket mer runt Kapitolium, Black Lives Matter. Du nämner att det fanns problem där.
Ja, men fast det är det här som är grejen. Jag hör vad du säger, men anledningen till
det låter
att
du
jag
som
inte
en politiker, men okej.
Okay. Ja, men det får vara så.
Vi ska komma ihåg att
anledningen till att jag inte lägger lika mycket fokus på vänstern. Jag skrev en del om Black Lives Matter och kravallerna som var där. Men mitt fokus ligger ju på teknikjättarnas ökade moderering, och vänstern har inte drabbats av den i samma utsträckning som högern, och därför blir vänstern inte lika intressant i det här sammanhanget, och det blir min förklaring till varför mitt fokus ligger som det ligger, just för att jag vill se den här det här, just den ökade, alltså det som har hänt kring Donald Trump som har gjort att teknikjättarna nu, eller vänstern om du vill säga på det sättet, vill att de ska modereras bort från sociala medier.
Och det skriver du i boken också, att vänstern inte drabbas av nedtystanden.
Ja, det tror jag att jag gör.
Ja, men det gör du. Ja. Det är du ganska explicit med.
Ja. Men exakt. För jag beskriver ju just detta, hur vänstern har varit pådrivande sedan presidentvalet 2016, framförallt då, i att, som man då säger, att pressa teknikjätten att moderera bort mer hat och lögner, extremism och konspirationsteorier. Och det här drabbar då framförallt Trump-högern. Egentligen. Men allt som börjar på den nivån kryper sig alltid neråt. Jag hörde Dick Eriksson, då han som är, vad är han, ansvarig utgivare för Samtiden och Riks, SDs mediesatsningar här. Ja, men precis. Han pratade i, jag tror det var den svenska modellen, med Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling.
Ja, det var den katastrofala intervjun.
Om att de självcensurerar sig själva nu för att inte bli deplattformerade från YouTube. Alltså att SD gör det eller Riks gör det. Så jag menar, det här är ju någonting som SD tänker på nu. Att de kan drabbas av det som Trump drabbades av. Och hur ställer vi oss i Sverige till det då? Att amerikanska teknikbolag bestämmer vad svenska
politiker, journalister... Ja, men det är lugnt. Bara det är ryssarna som har det inflytandet. Är det USA så är det lugnt.
Jonathan, I like this connection also that you're making with like economic crisis, unemployment and extremism, both in Japan and in America, because this seems actually like a very, very clear recurring pattern. Do you want to talk a little bit about that?
Ja,
like what
absolut.
Happened like after the war in Japan?
För det här var också någonting som jag inte hade så bra koll på, som i och med att jag har under min uppväxt och levt nästan hela dygnet på internet, liksom trivts bättre på internet än i verkligheten, så har ju hela tiden den japanska populärkulturen varit närvarande. Men jag har aldrig vetat varför. Så när jag började researcha just kring hur internetkulturen formades från 90-talet och framåt, så tyckte jag det var otroligt fascinerande att se hur nästan allt det som vi förknippar med den västerländska internetkulturen idag föddes i Japan först. Och det som vi kallar den alternativa högern då, den här liksom politiska högerrörelsen som använde sig av memetisk krigföring, som de kallade det, alltså att använda internetkulturen i sin politiska kommunikation, för att uttrycka det väldigt, det lät väldigt stelt, men det fanns en motsvarighet i Japan i slutet av 90-talet som heter Netto Oyoko, vilket betyder näthögen. Och det här var då i samband, precis som du säger, med en ekonomisk stagnation eller en ekonomisk kris i Japan.
You were saying that after the war, because there was like economic flourishing in Japan, so basically Japanese people became loyal to their companies and so on, and then after the economic crisis they kind of like tried to find another identity, and just it was like to some extent nationalism, but also it seems to be this kind of internet culture, and they became isolated. And something interesting about isolation, whether like an internet culture, incel movement and so on, isolation seems to radicalize people, because you don't really, if you're stuck in the basement or in your room and don't have contact with the outside world at all, you don't have anybody to challenge your views. You know, you can have like the most bizarre views and nobody at all like question these views at all, because you don't meet anybody. Mm-hmm. And then you're stuck on these internet forums with people who have extreme views, and they kind of confirm your worldview, and it becomes a spiral in that case.
Ja, precis. Men där blir ju just internetforumen arenor där radikaliseringen kan ske, men inte orsaken till den, utan det är de här bakomliggande faktorerna då som har gjort dem mottagliga för extremism.
Alltså i sådana fall så skulle vi ha mer av den varan idag än vad vi hade förr innan internet. Alltså folk som radikaliseras och går ihop och tror på galna saker. Men kom igen, vi hade häxbränningar på 1600-talet och fullt vuxna människor trodde ju liksom att folk var häxor, eldade upp dem levande. Alltså, tycker vi att Alex Jones är galen idag, så skulle man träffat sina förfäder så här 8 generationer bakåt.
Yeah, yes and no, because like at the same time there was a majority in this culture of people like were burning up so-called witches that believed in witches and magic. So people believed in that too. So it was like the views of how the world is were actually in conformity, but there were more extremist people who act out on these views. But right now you have like basically very different world views based on what kind of like bubble you get stuck in.
Jag tycker att när man ser det på det här sättet så blir det ganska uppenbart. Alltså säg 4chan grundades 2003, det samlades ganska snabbt tonårskillar framförallt som befann sig i socialt utanförskap. De var ensamma, många av dem var mobbade.
Do you want to talk about 2chan first a little bit?
Ja, men 2chan, men det var samma sak där. Alltså det finns en rörelse i Japan som kallas för
Otaku.
Jag är inte helt säker på man uttalar den, i och med att jag nästan bara jobbat med det skriftligt, men otaku culture. Otaku culture. Otaku-rörelsen i alla fall, kan vi säga. Men det betyder kort sagt nörd på japanska. Och det är människor som är helt enkelt extremt intresserade av något ämne, och det signalerar ofta någon sorts socialt utanförskap också.
Autism. Att man,
det kan vara förknippat med det, alltså att man är så intresserad av ett ämne att det går ut över det sociala. Men just den här rörelsen var extremt stigmatiserad i Japan. För under 80-talet skedde det några mord som utfördes av en ung man som i media började kallas för otaku-mördaren, för att han var besatt av manga och anime, alltså japanska tecknade serier, kan man säga. Och det gjorde att den här rörelsen inte, det var så tabubelagt att tillhöra den här rörelsen att anonyma internetforum blev deras samlingsplats, där de inte behövde berätta vilka de var eller behövde förknippas med det de sa eller gjorde. Och där blev då forumet 2chan, som är föregångaren till 4chan. Grundades 1999. 4chan, den amerikanska motsvarigheten då, kommer 2003 och även det då framförallt en samlingsplats för unga män i socialt utanförskap. Det går några år. De har en ganska gränslös jargong. De pushar varandra i vem kan säga de mest extrema sakerna. Favoritlinen är Hitler gjorde ingenting fel. De säger den här typen av grejer för att visa att de inte bryr sig. Vi kan säga precis vad som helst. Men sen kommer finanskrisen 2008. 4chan går mer och mer från att vara en plats för gränslösa skämt till att bli mer allvarligt. Alltså det blir en politisk extremism som växer fram där.
4chan like basically copied 2chan.
Ja, precis. Ja, men exakt. Det är mer eller mindre precis
samma. Facebook är en fortsättning på Lunarstorm.
It was interesting also that in 2chan, 2chan were basically the seed for meme culture started. That also I did not know.
Nej, precis. Och det är det här som är grejen, att nästan allting vi förknippar med den tidiga internetkulturen idag kommer från 4chan. Liksom det kändaste exemplet kanske är Rickrollingen. Liksom att skicka en länk som verkar leda till något seriöst, men så klickar man på den så kommer man till Rick Astley's musikvideo till hans 80-tals hit Never Gonna Give You Up.
Let you down.
Ja. Alla rickrollar varandra. Greta Thunberg rickrollade publiken från scen för några veckor sedan. Så jag menar, de här trenderna spred ju sig in i det mainstream hela tiden.
Men är det så man vet att det har blivit en grej bland boomers, det att Greta Thunberg använde det?
Det blev nog en grej bland boomers långt, långt innan det faktiskt.
Jo, men det har nått hennes PR-konsulten nu, så jag menar, då har det gått hela vägen.
Så kan det vara.
Och så nu är det dags att arkivera de historieböckerna.
Ja, men jag tror att rickrollingen blev ointressant för såna på 4chan exempelvis så fort det kom utanför forumet, så fort det började spridas på Facebook, Twitter, just i med att de precis som du och Eddie Medusa avskyr normis, de avskyr etablissemang av olika slag, de avskyr det normala.
Ja, det är väl kanske lite trubbig definition. Det är ju inte så att jag hatar allt som är normalt.
Nej, men du hatar de som söker social normal. Acceptans.
Ja, exakt. Den som prioriterar just det, när den sociala acceptansen för någon blir viktigare än dig själv. Alltså när du inte är längre äkta, sann mot dig själv, om du så menar. Man låtsas vara någon annan för man vill ingå i en grupp. Då tappar jag liksom, då ser jag ner på de här människorna.
Men du är ju också en grupp. Det är ju din grupp som ser ner på människor som
vill vara med i en grupp. Vi är ju din grupp nu.
Jo, men ni låtsas väl inte att ni är någon annan för att få social acceptans?
Eller? Mustafa har blivit elevrådsmustafa nu.
Nej, men förstår ni min poäng? Att,
ja, jag fattar.
Alltså, politisk korrekthet kommer ju det ju. För de, väldigt många som är politiskt korrekta säger en sak utåt. De tycker ju inte så egentligen. Och då blir det så öppet. Jag kommer ihåg Avpixlat. De gick ut på stan och intervjuade folk. Skulle du kunna ha en flykting i ditt hem? Och så ställer sig någonstans på Södermalm eller... Ja, visst, det är väl klart att man ska ju hjälpa och så. Ja, då har de ju en svartmuskig babbe med, liksom, som står i, en bit ifrån, så tar de fram den. Ja, kan du ta med honom hem nu då? Och så filmar de ju. Nej, alla har ju undanflykter, varför det inte går. Och det visar ju liksom på, ja men du vill ju hjälpa flyktingar stå, han ska frysa i natt eller? Ja, men det visar ju den här, det är folk som bara vill, de ser i media, man ska vara jättemycket för invandring, men det får vara någon annanstans, inte bredvid mig.
Jag vill gärna veta om den här jargongen som fanns i 2chan och 4chan. Förklara gärna hur den är och varför boomers och vanligt folk har så svårt för att få grepp om den här jargongen, vad den faktiskt går ut på.
Det var eftersom den här gemenskapen, alltså det är en gemenskap i utanförskapet. Lite som på Flashback. Det kan bli på samma sätt. Det är inte riktigt samma sak. Det är mer vanliga människor som hänger på Flashback än som hängde på 4chan. Men det finns ändå det här känslan av ett utanförskap som förenar en. Här är vi allihop udda, men vi är det tillsammans. Så kulturen som de började spinna, alltså memkulturen om man säger så, kretsade kring det här föraktet mot det normala och viljan att chocka, provocera, äckla normis. Och det var också därför man började trolla andra sajter. Alltså 4chan's användare gav sig ut på någon sorts interneträder. Där de attackerade grupper. Så det
höll Flashback på också forumraider.
Jag tror att det är förbjudet på Flashback.
Ja, nu har
Flashback.
De förbjudit det.
Och jag tror att det blev det på 4chan också. Eller det blev det på 4chan också just för att det går över styr. Men, det handlade om det här. Vi söker upp den platsen där normis umgås. Facebook till exempel, en superytlig plats. Alla söker social acceptans.
Du hade ju ett exempel i din bok på en forumröd.
Ja, var det Hub Hotel där?
Nej, det var att de hade gått in på ett forum för epileptiker och laddat upp bilder som blinkar jättesnabbt.
Och det var i samband med att hackerkollektivet Anonymous föddes då, som också var, om man ska uttrycka det brett, så bara en frihetlig, libertariansk, anarkistisk rörelse. Och man tyckte att Anonymous gav forumet ett för gott rykte. För de attackerade makthavare olika saker. Man tyckte att de var präktiga helt enkelt. De kallades för moral fags.
Well, because och, it seems to be like there was two kind of like factions within like these forums. So like one faction is more the libertarian,
yes.
Going like against power.
Och de andra vill bara skratta och paja.
Yeah, and the others are more nihilistic. Kind of want to see the world burn in a way.
Exakt.
Men kan du förklara varför det är så svårt att få grepp om vilka de är? Därför när du säger så här att de brukar säga att Hitler gjorde ingenting fel, så kan boomers och andra normies där ute får för sig att shit, vi har en massa jävla nazister som hänger. Men de är ju inte nödvändigtvis nazister.
Nej, exakt. Och det här med Hitler gjorde ingenting fel. Det började som ett internskämt på forumet. Liksom att det här är det absolut värsta vi kan säga. Det här är motsatsen till vad som kan anses normalt att säga. Det här är det mest chockerande.
Det hade väl varit att säga att USA gjorde inget fel och hänvisat till Hiroshima och Nagasaki.
Jag vet inte om det var det, alltså vi måste tänka att det är tonåringar.
Ja, okay.
I mean, at the same time it's still a bit tricky because with this troll culture it can become a little bit difficult to know what is being said seriously and what's being joked about.
Ja, men det är ju detta. För när Anonymous, då den här allvarliga rörelsen kommer och de tycker att de är präktiga och allt det här, då hackar 4chan's troll ett forum för epileptiker och fyller det med blinkande bilder bara för att visa att ni kan absolut inte omfamna oss. Vi är inga normis. Ja, men det är det värsta
det
de kan komma
fick
på.
Krampanfall
och ja, och det, vilket kan vara livsfarligt. Så var, det här är liksom helt empatilöshet i det.
Därför att det är så du savage. Det är något som man aldrig skulle
vara. Det är så nördarnas elakhet. Alltså det är någon slags oskyldigt och elakt samtidigt.
Det är hemskt.
Normalt tänker man att deface en sida eller shitposta. Men det är en verkshöjd. Det är en elakhet, men det är ändå en verkshöjd.
Ja, det är nog verkshöjden. Ja. Och bizarriteten.
Ja.
Och kreativiteten i det. Alltså hur kommer man på något så?
Jo, men det är där du har en verkshöjd.
Och att man sen inte bryr sig om konsekvenserna av det. Ja. Men med tiden blir det också. För att på den här tiden så antog alla att det som 4chan's troll sa var just för att de bara ville chocka. När de sa Hitler gjorde inget fel så sa de det som en sorts chockhumor. Men det blev inte lika tydligt sen.
Sen spårade du till nazist-furries.
Ja, exakt. Det var där det slutade.
Det är den bästa hela boken.
This we will have to talk about.
Det här är det bästa.
För under åren, säg 2010 och framåt, så började forumets grundare då, Christopher Poole, märka att det handlade inte bara om skämt längre, utan det hade faktiskt börjat spridas riktig nynazism på forumet, som då var förtäckt i den här internetkulturen. Och när de sa Hitler gjorde ingenting fel, kanske de inte skämtade. Men ingen visste om det var ett skämt eller inte.
He summoned a demon that he can't exorcise, basically.
Ja, exakt. Ja, men det blev en sorts Frankensteins monster för honom, för det var aldrig det som han hade varit ute efter, utan det var just den här kreativiteten och internetkulturen som han brann för.
Men jag tänkte vi ska inte tappa tråden här. Det var nazist-furries.
Ja, det var det vi var på väg mot. Ja, så när den här skämtsamma internetkulturen, vem som helst ska få säga vad som helst och det är bara skämt alltihop, möter den här allvarliga nynazismen, så blir det en kollision som ingen, inte ens de på forumet själva, kan förstå. För det dyker upp en rörelse som kallar sig för nazi-furries. Alltså furries, människor som är besatta av antropomorfa djur som klär ut sig i djurdräkter.
Ja, okej, de klär ut sig i djurdräkter och sen har de sex.
ibland.
Det, ibland, vissa.
Mycket av de här furries-bilderna, det är ju om du tänker dig en söt, typ My Little Pony, fast porr-versionen.
Ja, absolut.
Ja.
Och, absolut.
Men så tar vi en My Little Pony med lite porr-version och en nazistarmbindel på.
Ja, för att,
fast det var en tass istället för hakkors.
Och det här är ju då runt 2015-2016 när alternativa högern har formats på 4chan.
Detta är hotet mot demokratin. Det är detta som Aftonbladets ledarsida har krigat mot.
Och deras manifest hette inte The Third Reich, det hette The Third
Reich.
And now I understand like the costumes in the attack on Capitol Hill.
Makes more sense now.
För de här människorna då, utklädda till kaniner, rävar, katter, hundar, tar på sig nazistuniformer utanpå. De tar på sig en armbindel men svastikan är utbytt mot ett svart tassavtryck. Och så börjar de kalla sig för den alternativa högens furry-falang.
Furry-falang, ja.
Och ingen fattar vad det här är för någonting. Skämtar de? Är de allvarliga? Är det en mix? Precis. Liksom?
Mm.
Och det intressanta är att antagligen är det både och. Det finns de, alltså det är så bizarrt. Så de bara skämtar, de ser hur långt de kan dra detta. För det är kul att ingen fattar vad som är vad. Men det finns också de som menar att skämt kan vara en väg in i en så tabubelagd rörelse som den alternativa högern var. Så det var också i alla fall en tanke bland vissa av dem att man kunde radikalisera människor på det här sättet. Genom att börja skämta om att vara nynazister så kan man avdramatisera det, och med tiden så kanske de anammar den typen
av åsikter
på riktigt.
Fast det går åt bägge håll. Det är ju också rätt. Alltså många är så här rädda att ja, men det här ser ju oskyldigt ut. Men bland de här furry-nazisterna så finns det en och annan riktig nazist. Men det tycker jag nästan är ännu mer roligt, för då har ju de som är furries lyckats få nazister att klä sig i en sexistisk djurdräkt, och sen det hade de nog aldrig tänkt att de skulle göra annars.
Nej, och jag vet, han är författaren av The Third Reich. Han säger ju i en intervju där med en journalist.
Det pelsiga riket. The Third.
Det pelsiga riket. Ja, alltså, pelsiga. Och som då är en erotisk furry-novell. Han kallas ju då en del av den alternativa högen. Men han säger att de vill inte förknippas med mig. För de kallar mig en man utan moral. Men det är jag bara...
Jag har... Men det jag har tänkt, alltså så här när man hör detta så tänker jag att...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.